Vi fortsätter med Paulus brev. Nu har vi kommit fram till andra Korintierbrevet 3. Vi ska läsa där i Svenska Folkbibelns översättning. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen. Kom ihåg att Paulus hade blivit ifrågasatt. Han hade blivit attackerad på olika sätt. Han var inte som andra superapostlar nu som reste runt och ja, det fanns olika typer av attacker mot honom som person. Och nu var det en sak till då som han blivit attackerad av. Det såg som en svaghet eller en brist i församlingen i Korint att Paulus inte hade ett rekommendationsbrev, alltså en underskrift från andra att han är rekommendabel, att han är rekommenderad då. Och då tar han upp det här med de här. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev. Med andra ord, det vi har jobbat i Korint, det ni har fått att ni har börjat tro som resultatet av att vi har predikat, det är tillräckligt bevis på att vi är riktiga gudstjänare. Vi behöver inga rekommendationsbrev. Ni är själva brevet. Vem som helst kan läsa hur resultatet har blivit i er av våran uppgift och våran tjänst, vår predikan. Så det är tillräckligt, menar Paulus. Ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan. Känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Messias brev. Som är ombesörjt av oss, eller förmedlat då, eller skrivet. Och skrivet inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Messias. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Vi ska stanna lite grann här och ta bakgrunden till de här liknelserna. När den evige gav sin Torah på Sinai berg så skrev han en del ord på sten som vi känner till. Och nu säger Paulus då att det som har hänt med er, det är att Gud har skrivit, alltså genom det vi har predikat då, vi är liksom bara tjänare, vi är förmedlare av Guds nåd till er, men det är Gud som genom sin ande har inristat saker i era hjärtan. Det har skrivits in någonting i er, det har hänt någonting på insidan, ni har blivit förvandlade som människor. Och det här jämförs då med det som hände på Sinai när den evige ristade in de 10 orden i stentavlor. Och om ni känner till den judiska traditionen, återbildar ju de 2 stentavlorna som som bågar längst upp. Det är en tradition som kanske ligger långt. Det kanske var så att det var 2 bågar på varje, en båge på varje tavla. Och sätter du ihop de här tavlorna då på ett speciellt sätt så liknar det ju ett människohjärta. Och det är den här bilden som ligger bakom det Paulus skriver. Så när den evige skrev på de här 2 tavlorna så var det hjärtat på människan som motsvarades av de här 2 stentavlorna. Och då så säger han, det som har hänt med er, det är någonting större än det som hände vid Sinai när Gud skrev på de här 2 stentavlorna som liknar människohjärtat. Att Gud skrev på sten, det kan ju tolkas på olika sätt. Dels att det har blivit väldigt fast. Det som är inskrivet i sten, det som är ingraverat i sten, det är inte lätt att ta bort det. Liksom, det ligger där för evigt. Det ena betydelsen att det är något väldigt starkt och väldigt bestående. Men andra betydelsen är att stenen i sig inte är levande utan det är något dött. Och det är det som Paulus tar upp i det här kapitlet nu då. Det som har hänt i era hjärtan är att när den eviges ande har kommit in i er så har det skrivits in någonting i era hjärtan. Och det är inte vår förmåga, vi klarar inte av det här. Det är liksom ingen, den förvandlingen som har skett i er inifrån, det kommer från Guds ande. Och så säger han så här i slutet, bokstaven dödar men anden ger liv. Det här går ju att tolka som man ofta i traditionell kristet sammanhang tolkar som att lagen skulle vara det som dödar. Och nåden eller det nya förbundet då skulle vara det som är liv och ande. Men det här är en väldigt simplifierad, en förenklad tolkning. Och den blir så förenklad att den tar bort det Paulus vill säga. Paulus skriver inte om Toran. Ordet nomos, som är det grekiska ordet för Toran, finns inte någonstans i andra korintherbrevet. Det står inte Torah här, det står inte lagen. Han skriver bokstaven dödar. Det är inte samma som lagen här. Bokstaven dödar. Han skriver inte lagen dödar. Lägg märke till det. Här är alltså någonting som är det här, jag ska kalla det, ingraverade bokstäver i sten. Det är alltså en död bokstav i ett dött material, om vi får säga så. Så om det bara är en bokstav som är fast i sten då, eller på papper om du kan ta så. Det har ingen större betydelse. Den bokstaven kan inte ge liv i sig själv. Och det här är själva nyckeln till det Paulus vill säga. Om vi ska förstå hans undervisning så måste vi få den här nyckeln ordentligt. Det Paulus tar upp här, att hur ska människans syndatillstånd förvandlas? Hur ska människan kunna få liv när hon är syndig? Och det kommer igen i Paulus brev, i Romarbrevet, det kommer igen i Galaterbrevet. Och det är det här, vi måste förstå att Paulus talar inte om lagen. Vi kan titta i Romarbrevet 7 och 14. Det står det så här, vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Vi kan väl läsa lite tidigare i Romarbrevet. Vi har undervisat de här tidigare, men det är bra att känna till det här. Så länge vi behärskades av vår onda natur, det läser i Folkbibeln i Romarbrevet 7 och 5. Romarbrevet 7 och 5. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Det här ligger till grund för det som han säger i resten av kapitlet här i andra Korintherbrevet. Med andra ord, det som lagen eller budordet producerar i en syndig människa, det är att dels så får den här människan i sin inre, det finns en inre natur som inte vill lyda, och då väcks synden till liv genom ett budord som kommer till mig. Jag menar, om du säger till ett barn, rör inte den grejen som ligger där på golvet, så finns det någonting i barnets inre natur som vill gå dit och röra vid det som ligger där på golvet. Alltså budordet väcker olydnad. Det innebär då att budordet i sig inte är ont, utan det väcker upp det onda som finns i människan. Och då fortsätter Paulus med att säga så här. Nu är vi lösta från lagen, och det är alltså den typen av funktion som lagen har haft, att väcka upp synden. Eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna, det vill säga synden, så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Alltså ett nytt sätt kan man kalla det, andens sätt att ta budordet, och vi tjänar på det sättet. För först kommer det när du säger till ett barn att göra det eller det, då lyder det bara för att inte bli straffad. Men sen, ju mer barnet växer upp, så kommer en lydnad av en längtan, och det nya sättet. Det gamla sättet att lyda, det är att man gör av tvång. Och det nya sättet att lyda, det är att man gör det av kärlek, av glädje. Vad ska vi då säga, att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lagen är synden död. Med andra ord, om inte någonting säger till mig du får inte göra så, så har jag ingen möjlighet. Dels vet jag inte att jag inte får göra det. Och dels så märker jag inte att det finns någonting i mig som har lust att göra det. Men just när jag hör ordet, du får inte göra det där, då känner jag att jag vill göra det där. Det är någonting i mig, en stark drivkraft som kallas för synden eller köttet, som leder mig till att vilja göra precis tvärt emot vad Guds lag, Guds bud säger till mig. Då väcks synden till liv av lagen, av budordet. Men det är inte budordet som är ont. Budordet säger bara att du får inte göra det där. Det är någonting i mig som är ont. Därför så blir lagen det som uppväcker synden. Och lagen tjänar synden. Eller det är kanske fel uttryck. Men det här budordet gör att synden får kraft. Lagen ger kraft åt synden. Utan lagen är synden död. Utan att jag får det här budordet så vet jag inte om att det är fel. Och jag gör inte det, och jag har ingen lust att göra det heller. Men just när jag får reda på att det är förbjudet, då vill jag göra det. Och då dör jag när jag gör det. Men utan lagen så finns det ingenting som säger att det är fel heller. Så då om jag gör det utan att jag vet att det är fel, eller utan att någon lag säger att det är fel, och jag gör det, då finns det ingen lag som talar om att det är fel. Det är inte fel, eftersom ingen lag har bestämt att det är fel. Så då är det, finns ingen synd. Och ingen död, för döden är ett resultat av synden. Förr levde jag utan lagen som barn, med andra ord. Men när budordet kom fick synden liv, det som jag förklarat nu, och jag dog. Det vill säga när jag släppte efter för synden, då dog jag. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Budordet som skulle föra till liv, med andra ord, budordet gavs för att jag skulle veta, rör inte det, för att inte röra det. Gud menar ju vad han säger. Så Gud gav det här till liv för att jag inte skulle röra det och kunna leva genom att inte röra det. Men synden i mig tog makten, visade sin makt och just använde det som budordet sa, så att jag gick emot det, och så blev det till död istället för till liv. Och det säger han just i vers 11. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet. Och dödade mig genom det. Det var alltså inte budordet som dödade mig, utan det var synden som dödade mig genom budordet. Alltså är lagen helig. Stryk under det i ditt hjärta. Eller i din bibel och ditt hjärta. Lagen är helig och budordet är heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom det min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. Med andra ord, innan budordet fanns så var inte synden så allvarlig. När budordet kom så bevisade det att synden var jättestark. Synden var otroligt hemsk i mig. Så budordet, lagen i sig, gör så att synden blir stor. Och det leder till död. Det var alltså inte lagen som gjorde att jag dog. Det var synden. Och synden blev i högsta grad syndig. I 1917 års översättning så står det att övermåttan syndig, övermått syndig genom budordet. Och så står det så här i vers 14 som vi tog i början här. Vi vet att lagen är andlig. Skriv också det på ditt hjärtas tavla. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Han talar alltså om en människa som är svag, som inte har förmågan att göra det rätta i sig själv. Det finns någonting i oss som behöver försvinna. Yetzer hara, längtan att göra det onda. Det måste tas bort. Och det kan inte Toran göra. Budordet är inte givet för att ta bort synden. Budordet är givet för att begränsa synden. För man, när man då får budordet så säger, om du gör det så kommer du bli straffad. Okej då, då får jag lust att göra det, men jag är ändå rädd. Och om jag gör det så märker jag att det blir väldigt negativa konsekvenser. Det blir ett straff när jag bryter mot de här buden. Alltså är lagen given för att bromsa synden. Men samtidigt så är den också given för att uppenbara synden i mig. Men budordet, lagen, har inte förmågan i sig själv att ge liv. Att producera en ny andlig kraft på insidan i mig så att jag förmår att uppfylla det lagen kräver av mig. Lagen kräver, men ger inte samma kraft som jag behöver för att uppfylla det här. Och det säger också Paulus i Galaterbrevet 3:21. Om vi hade fått en lag, den andra delen av versen, Galaterbrevet 3:21, andra delen, om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Och jag talar om rättfärdiggörelsen, alltså visst finns det rättfärdighet i lagen. Lagen är ju rättfärdig, som vi läste om i Romarbrevet 7. Det är rätt det som lagen säger. Lagen talar om vad som är rätt och vad som är fel. Så visst finns det rättfärdighet i lagen. Visst kommer rättfärdigheten av lagen. Men han menar inte rättfärdigheten att tala om vad som är rätt och fel, utan att vi blir rättfärdiga. Alltså vi får den förmåga att alltid göra det som är rätt. Det får vi inte av lagen. Lagen kan inte ge liv. Och lagen kan inte förvandla människan så att hon blir rättfärdig. Lagen kan inte ta bort synden. Här behövs någonting mer. Det räcker inte med lagen. Och Paulus går till det som, vad ska vi säga, han talar om bokstaven. Och det är ju viktigt att skilja här då. Paulus går alltså till bokstaven. Han talar inte om lagen som sådan. För i Romarbrevet 7:14 står det att lagen är andlig. Så om lagen är andlig så är det ju andens lag. Det finns alltså en ande i lagen. Med andra ord, det finns en ande i Guds ord i de fem Moseböckerna. Det finns, Guds ande finns i Toran. Guds ande var det som inspirerade Moshe Rabbeinu att skriva Toran. Guds ande har utandat Toran. Guds ande har lett hans händer att sätta de rätta bokstäverna. Och det finns ande i Toran. Men i själva bokstäverna finns ingen ande. Jag menar, det är ju svart bläck på vitt papper. Eller då i det här fallet där Paulus tar upp med att det är alltså hål i stenar. Inristade i sten. Alltså bokstäver som finns, de har inte makt i sig själva att ge liv. Att förvandla människan, att bli rättfärdig. Att göra det som är rätt. Bokstaven dödar, säger Paulus. Andra Korinthierbrevet 3:6. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Alltså, man skulle kunna säga så här. Bokstaven i lagen dödar, men anden i lagen ger liv. Lyssna på vad jag säger. Lagens bokstav dödar, men lagens ande ger liv. Vi läste ju att lagen är andlig. Men går man bara till det bokstavliga, och det här har inte med att man ska vara trogen det som står skrivet att göra, utan det har att göra med bortkopplat från anden, om det bara själva sanningen eller orden, där finns inte liv i sig själv. De här orden kan inte producera liv i sig själv. Om det inte finns ande i det, om det är bortkopplat från anden, då finns det inget liv där. Därför säger Paulus, bokstaven dödar. Han säger inte lagen dödar. Han säger bokstaven dödar. Han går alltså till det, lagen bortkopplad från anden. Orden bortkopplade från anden. När det bara blir ord av det, då dödar det. Men anden ger liv. Okej. Vi ska titta på en annan text som är väldigt intressant i Zakaria. Kapitel 7 och vers 12. Vi kan väl läsa ifrån vers 8 så får vi hela sammanhanget. Och Herrens ord kom till Zakaria, han sa det. Så säger Herren Sebaot, eller Hashem Sebaot, döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige. Det här är ord som Toran säger. Precis de här orden finns i de fem Moseböckerna. Man måste vara barmhärtig mot dem som har det svårt. Det är ju Torah, det är ju ord från himlen. Lag. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattiga. Och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska. Och stängde sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant. Så att de inte hörde den undervisning. Och det här är alltså Torah. I 1917 års översättning står det. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant för att slippa höra den lag. Och de ord som Herren Sebaot genom sin ande hade sänt. Den undervisning står i Svenska folkbibeln. Det är lite synd att de översätter ordet Torah med undervisning. För det betyder inte undervisning utan betyder instruktion. Undervisning är limud eller talmud. Den Torah och de ord som Hashem Tsevaot genom sin ande hade sänt. Du ser här, Torahn, lagen, blev given genom anden. Lagen är andlig. Den gavs genom anden. Det finns ande i Toran, men i själva bokstaven finns inte någon ande. Du måste ha tag på anden i det som står skrivet för att du ska kunna få liv. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den Torah, den lag, den instruktion. Och de ord som har känt sig åt genom sin ande hade sänt genom gångna tidens profeter. Och där är Moshe Rabbeinu den högste. Därför kom stor vrede från Hashem Tsevaot. Och liksom de inte ville höra när han ropade, vill jag inte höra när de ropar, sa det Hashem Tsevaot. Vi ska också läsa om samma principer i Hesekiel 11, vers 17 kan vi börja med. Därför ska du säga, så säger Herren, eller den är... Herren den evige, jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda. Och jag ska ge er Israels land. När de har kommit dit ska de skaffa bort alla avskyvärda avgudar och alla vidrigheter som finns där. Jag ska ge dem ett och samma hjärta. Och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Lägg märke till att här talar om en förvandling på insidan. Ett nytt eller ett och samma hjärta. Hjärtat blir förvandlat. De får en ny ande in i sitt bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp. Och ge dem ett hjärta av kött. Den här texten ligger som bakgrund för det Paulus skriver. Det som profeten lovar när Israel kommer tillbaka till sitt land, det är att hjärtat på folket ska bli förvandlat. Hjärtat är som sten och behöver bli förändrat. Det är alltså den nya födelsen det talar om, en andlig ny inre förvandling den nya födelsen genom ande. Och det är ju ingenting som går emot Toran, utan det är samma Tora som då blir förstådd och inskriven i ens inre på ett andligt sätt, så att man vill följa buden och göra precis det som står skrivet. Och så därför står det vidare här: jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Här ser vi alltså att det nya hjärtat, den nya anden, kötthjärtat och inte stenhjärtat, är väl sammankopplat med lydnad för buden. Så Paulus talar inte om Toran som någonting negativt, utan sättet att ta emot Toran. Sättet att ta emot Toran. Sättet att använda Toran. Sättet att förstå Toran. Sättet att reagera gentemot buden som ges. Det är det som är den stora skillnaden. Det är inte Toran som ändras, utan människan som ändras. Det är inte hjärtat som ett stenhjärta längre, utan det är så mjukt som kan ta emot orden. Det blir inte längre som sten. Det måste inristas med hårda mejslar. Utan här är frågan om att anden gör någonting på insidan, en inre operation. Samma sak finns i Hesekiel kapitel 36. Vers 26. Men jag vill läsa sammanhanget så att vi får se det här. Vers 22 och framåt. Säg därför till Israels hus, så säger den Herren den evige: inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga eller avskilja mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är den evige, säger Herren den evige, när jag bevisar mig helig, avskild bland er inför deras ögon. Det ska hända någonting med det judiska folket. Och till och med Israels hus här, de 10 stammarna, de 12 stammarna. Till jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land, inte någon annans land. Jag ska stänka rent vatten på er. Det här är alltså bildligt språk som talar om reningsprocessen i templet. Och det kan man läsa om i tredje Mosebok speciellt. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Det här löftet är ju till Israels barn, och det har inte uppfyllts än. En del uppfylldes när Israel kom tillbaka från Babylon, men det var ju bara en viss del av judarna, bara 10% av judarna som fanns i Babylon kom tillbaka till Israels land. Och då uppfylldes en del, en väldigt liten del av den här profetian, och som också finns i kapitel 11 som vi läste. Det här är alltså löften inför framtiden. Men det som hände i slutet på det andra templets tid, när Yeshua dog, blev uppväckt från döden, och där anden sändes ut ifrån himlen på ett alldeles speciellt sätt, som de skulle få som trodde på Yeshua enligt skrifterna. De fick uppleva den här nya födelsen. De fick uppleva det här undret som profeterna talade om, som skulle hända hela folket. Men det hände inte hela folket då, utan det var bara en liten försmak, en liten förrätt till det som skulle komma senare. Och vi har väntat nu i snart 2000 år på att det här ska uppfyllas. De här profetierna har inte uppfyllts än i sin fulla kraft. För här talas det om att han ska samla Israels hus från alla folk, alla länder, och föra dem till sitt land. Och ännu idag så finns fler judar utanför Israel än i Israel. För att inte tala om de 10 förlorade stammarna. Så att vi står inför ett otroligt stort under när Israels folk kommer att upprättas och det kommer att ske en förvandling på insidan av hela folket, där uppståndelsekraften från Messias kommer att låta deras ande födas på nytt och de får tag på det här livet som också fanns i Torah när den gavs på Sinai. Fast då gavs det med väldigt liten kraft i jämförelse med den stora kraft som kommer nu som ett resultat av Yeshuas uppståndelse som Paulus och de andra judarna fick uppleva då i liten skala. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet och så vidare och så vidare. Det talas om materiell välsignelse. Så det här väntar vi på. En annan profetia som talar om samma sak, det är i Jeremia 31, vers 31 och framåt. Där står det skrivet: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre eller make, säger den evige. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger den evige. Jag ska lägga min lag, min Torah, i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna den evige, ty alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den störste, säger den evige, ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Här ser vi också en profetia som talar om samma sak. Det är alltså ett nytt förbund som inte betyder att det gamla är förgånget, utan att det förstärks. Här ser vi att lagen, Toran, skrivs inte på sten, utan det skrivs i hjärtat. Jag ska lägga min Torah i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Det är alltså en högre nivå av uppfyllelse av Torah. Och en högre nivå av kunskap om Herren. Man känner honom från hjärtat. Det blir en andlig uppenbarelse. Det här är det som Paulus talar om, som han levde i. Och som hela Israel kommer att komma in i. Det här har vi heller inte sett uppfyllt, utan det väntar vi på. Det nya förbundet, eller det förnyade förbundet genom Yeshuas blod, som kommer att uppenbaras och verkställas för hela det judiska folket, inklusive de förlorade stammarna, som jag ser i den här texten. De här bibeltexterna som är då givna till Israel, till det judiska folket, ligger som bakgrund till det Paulus skriver. Och det är ju intressant att det som lovas till Israel ges till hedningarna. Och det är det han också skriver om i Romarbrevet 11, att hedningarna får del av det som tillhör Israel. Och därför så väcks de till avund när de ser att hedningarna får del av det som egentligen tillhör dem. Och det kan göra att de också vänder om och vill ha samma sak. Men det som är intressant är att hedningarna också får del av denna oerhörda välsignelse som tillhör Israel, som inte har blivit given till Israel än. Herren har stängt dörren för judarna under tusentals år till att få tag på heluppfyllelsen av de här löftena, just därför att han ville att hedningarna skulle få del av de här också. Därför så har han bromsat de här profetierna för Israel och väntar med att uppfylla dem för att hedningarna ska få tag på den här kraften i uppståndelse. En annan bibeltext är i Ordspråksboken 3. Ordspråksboken 3 och 3 säger så här: låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Här ser vi också texter i Tanakh som ligger till bakgrund, som bakgrund för det Paulus skriver i andra Korinthierbrevet. Att det ett, man kan lägga ord på sitt hjärta. I det här fallet är det godhet och sanning, men det kommer från det i vers 1 och 2. Min son, glöm inte min Torah, eller min undervisning som jag har satt här. Bevara mina bud i ditt hjärta, till långt liv och många levnadsår och frid ska de ge dig. Här ser vi då att Toran, buden, ger långt liv och många levnadsår. Toran ger liv. Men sa vi inte att, säger inte Paulus att bokstaven dödar? Här ser vi alltså att bokstaven är inte samma sak som Toran här. Glöm inte min undervisning, min Torah. Bevara mina bud i ditt hjärta. Till långt liv och många levnadsår och frid ska de ge dig. Resultatet av att ta emot Torah på rätt sätt är alltså liv och många levnadsår och frid. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Så Toran, rätt förståelse av det Gud har sagt, ger liv. Det är felaktig förståelse av Guds lag som skapar död. När man missbrukar Toran eller när synden tar i det, så blir det död. Problemet är inte Toran, problemet är människan. Kom ihåg det. Om man då tittar i samma kapitel här. Där fortsätter den att tala om visheten, och det är samma sak. Vishet och Torah är väldigt, väldigt nära varann. Och då talar det om att visheten är ett livets träd. Vers 18. Ett livets träd är visheten för de som får tag i den. De som håller fast vid den må prisas lyckliga. Just den här texten talar man varje gång man tar fram Torarullen i synagogan, så uttalar man det här orden på hebreiska. Och då säger alla Etz chaim hi lemachazikim ba vetom cheha meushar. Man sjunger det. Ett livets träd är hon, och då pekar man på Toran. Och man, Toran som nu finns här ibland oss, som vi har fått på papper med bläck. Livets träd. Toran är livets träd. Ett chaim hile machzikim, bland de som håller fast vid henne. Vet om cheha meushar. De som håller henne kvar kommer att bli lyckliga. De blir prisas lyckliga, de som håller fast vid den här Toran. Livets träd. Så Toran är livets träd. Så hur kan man då förstå Paulus? Jag menar, Paulus kan ju inte gå emot hela skriftens vittnesbörd om att Toran ger liv. Det finns ett annat bibelställe som talar om att Toran ger liv. I tredje Mosebok 18 och vers 5. Ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar. Ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Så när vi då försöker förstå vad Paulus menar, så måste vi ha den här bakgrunden som vi har läst just nu. För kopplar man bort det vi har läst här och de här bibeltexterna som talar så positivt om Toran och de här profetierna om ett förvandlat hjärta så här, då kommer vi alldeles på tokfel. Då börjar man tänka illa om det som Gud gjorde på Sinai och det som Herren har gett genom Moshe Rabbeinu. Så för att vi inte ska tänka fel om Toran, för att vi inte ska tänka negativt om Moshe Rabbeinu, för att vi inte ska gå emot lagen, så måste vi se det positiva först. Och först inse att lagen i sig är andlig, men det är problemet med människan som tar den på ett felaktigt sätt. Och då bringar det död. Om vi då går tillbaka till andra Korinthierbrevet, så påminner vi oss igen om att det står att bokstaven dödar, men anden ger liv. Bokstaven i Toran dödar, men anden i Toran ger liv. Lagens bokstav dödar, men lagens ande ger liv. Men det är samma lag. Redan dödens ämbete som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Här säger Paulus att det var dödens ämbete. Ämbete är ett lite svårt ord. Dödens tjänst. Vers 7. Spanska säger Ministerio de la muerte. King James säger if the ministration of death. Hur ska vi förstå det här? Dödens ämbete. Det låter ju fruktansvärt. Någon slags dödskult. Nej. Jag har tänkt väldigt mycket på det. Vad är det Paulus, käre Paulus, vad menar du här? Jag vill inte tänka illa om dig. Jag har ju läst i hela Tanakh. Toran gavs till liv och allt det. Varför säger du att det var dödens ämbete? Hur kan du säga så, Paulus? Och jag har bett till Herren förklara för mig så att jag inte tänker illa om Paulus. För om Paulus menar att det var liksom någonting ont eller någonting dödskult eller det gav död det som Mose gav på Sinai, då är han ju totalt mot det som Gud har gjort. Han går emot Gud. Han går emot det som Herren har etablerat som ett förbund för Israel för evig tid, som det står skrivet. Så jag vill inte tänka så om Paulus. Det är ju den traditionella kristna bilden som har projicerats och som fortfarande projiceras och även projiceras i den judiska världen när de läser detta och lyssnar på de kristnas undervisning om vad Paulus säger. Och jag har försökt att liksom hitta vad är det Paulus menar, dödens ämbete. I Malaki 2 och 4 står det skrivet: och ni ska förstå att jag har gett er denna befallning för att mitt förbund med Levi ska bestå, säger Hashem Tsevaot. Mitt förbund med honom var liv och frid. Och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig. Och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Mitt förbund med Levi var liv och frid. Och det har ju med tredje Mosebok speciellt att göra, där levitiska prästadömet instiftades. Det var alltså ett förbund med liv. Liv och frid. Vad menar du då, Paulus, när du säger dödens ämbete? David Stern, han har 4 svar på varför Toran kan ge död. Åtminstone 4 anledningar, skriver han. Toran föreskriver död som straff för synden. Romarbrevet 5, 12-21. Det var det första. Det andra är, eftersom Toran definierar överträdelse så ökar det synden. Galaterbrevet 3, 21-31. Vilket då leder till döden. Det var det vi läste om tidigare. Det tredje, Toran ger möjlighet för syndiga människor att pervertera Guds heliga Torah till lagiskhet. Med andra ord, ett dött system av regler som man använder för att tjäna på det och köpa Guds favör, även om man följer det utan att lita på Gud. Romarbrevet 3:19-21. Romarbrevet 7:1-25. Romarbrevet 9:30-10:10. Se också 1 Korinthierbrevet 9:19-23. Och det fjärde han säger är att Toran har inte liv i sig själv, i sin skrivna text som är graverad på stentavlor. Den livgivande kraften från anden är det enda som kan göra människor rättfärdiga. Romarbrevet 8:1-11, Apostlagärningarna 13:38-39. Men jag skulle också vilja lyfta fram en sak som inte David Stern skriver om här. När Paulus skriver dödens ämbete, så tror jag att vi måste ta det som att det har med människans situation att göra. Människan är en döende varelse. Från och med den dag som Adam tog den förbjudna frukten kom döden in i mänskligheten. Människan redan innan den föds är på väg till döden. Människan är död inom citationstecken. Jämfört med hur Adam var innan han syndade så är alla människor döda. Liksom ingenting. Därför så framställs Adam som en superjätte i midrashen för att förklara på något sätt skillnaden. Och när han tog från frukten så reducerades han och blev liten som han är nu då. Du kan tänka dig en människa på som är 50 eller 100 meter lång. Jag menar, lilltån är väl en meter hög då, va? Det var Adam innan han syndade, symboliskt talat. Och när han tog den förbjudna frukten så blev han 1,70. Jag vet inte hur lång han var efter det. Det är en symbolik i midrashen. För att förklara för oss hur denna andliga jätte reducerades till någonting myrlikt i förhållande till det som den var från början. Människan är en döende varelse. Så på så sätt så är den Torah som gavs på Sinai given till en döende varelse. Det är dödens ämbete. Den betjänar syndiga människor. Och därför i hela Toran kan du läsa om du ska inte stjäla, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte häda, du ska inte mörda. Varför behövs det skriva så? Det talar alltså till en människa som är så här. Och talar om för henne, du får inte göra så. Du får inte göra så som du är. Toran talar till en syndig människa. Och Toran talar om vad som är rätt. Men eftersom människan är fel så betjänar den goda, andliga, rättfärdiga, heliga Toran dödliga, döende människor. Det är alltså dödens ämbete. Alla de som tog emot Toran på Sinai är nu döda. De ligger i gravarna. Ingen av dem har liv nu. Alla har dött. Toran ges till en dödlig skaparvarelse. En dödlig varelse. Så tror jag man också kan förstå den här versen. Andra Korinthierbrevet 3:7. Och Toran i sig har inte kraft att förvandla människan. Det finns ande i Toran. Och får du tag på anden bakom orden så finns förvandlande kraft. Men i sig har inte Toran den kraften. Och det är precis det som Yeshua tar fram i Johannes kapitel 5. När han talar med judarna där. Vers 39. Ni forskar i skrifterna. Därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Här ser vi alltså skillnaden. Man tror att man har evigt liv i själva skriften. I bokstaven. I texten. I att forska i Toran. Att få tag på idéer. Men det här är inte liv. Det är död. Måste ha tag på anden bakom. Anden som inspirerade de här texterna. Får du tag på anden så får du tag på livet. Det är samma sak som en människokropp. Vi har en kropp. Och den här kroppen, om inte det finns ande i kroppen så är kroppen död. På samma sak med Toran. Om du lyfter ut anden ur Toran så blir det bara bokstav, det blir död. Så när Joa säger då att ni forskar i skriften därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, så är det liksom ett självändamål som inte kan ge liv. Skrifterna kan inte ge liv i sig själv, du måste ha tag på anden. Och anden är inte bortkopplad från skrifterna som vi har sett tidigare. Men skrifterna leder oss fram till det största målet för skrifterna, det är Messias. Han säger, dessa är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Toran leder till Messias. Och då får man liv. Så på så sätt blev också Toran given till liv. För att man ska genom Toran ledas fram till Messias på olika sätt. I Johannes 5 kan vi läsa vidare. Vers 45. Tro inte att jag ska anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Moshe, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. De fem Moseböckerna talar om Messias. Och de leder fram till förståndet, förståelsen av Messias och hans försoningsverk och hans uppståndelse och den ande som ges i förhållande till den uppenbarelsen som man får när man studerar skrifterna på rätt sätt och får tag på anden i skrifterna. Och då kan vi gå tillbaka till andra Korinthierbrevet och fortsätta läsa. 3:7. Redan dödens ämbete. Ämbete som gavs till dödliga människor. Som med bokstäver var inristat på stenar. Det liknar ju då Herren säger på Sinai. Jag kan inte skriva Toran i era hjärtan. Med min ande. Det är någonting som ni måste jobba med. Därför så uppmanas folket i Sheman. Dessa ord som jag idag säger till dig ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Du själv måste se till att orden kommer in i ditt hjärta. Och det står också, Moshe uppmanar sitt folk också att omskär ditt hjärtas förhud, var inte längre hårdnackad. Och så säger Herren att han ska omskära sitt deras hjärtas förhud, ta bort det som är hårt, eller inte hårt, men det som hindrar hjärtat att vara som Gud vill att det ska vara. Och då liknas det också vid Sinai att Gud skrev sina 10 bud som bara är, som alla utom ett är negativt. Nej, det är också hedra din fader och din mor. Men jag är Herren, det är positivt. Sen är det, de flesta är negativa. Du får inte göra det, du ska inte göra det. Du ska inte göra det, du ska inte ha begärelse. Det skrevs ju på sten. Och det motsvarar då den här stenmänniskan, dödmänniskan. Som är i sitt hjärta hård. Som sten. Och de här budorden talar om att du är faktiskt en syndare. Och därför så förbjuder jag dig att göra de här synderna. Nu kommer alltså det här bevisar ju att det är ett behov av någonting annat. Något starkare. Det räcker inte med det här. Det är dödens ämbete. Visst, det var bra. Jättebra. Det är fantastiskt. En stor härlighet, strålglans, mäktiga under. Otroligt mäktiga saker hände. Och det visar sig också i Moshe Rabbeinus ansikte när han gick inför Guds ansikte. Hans ansikte, hans hud strålade och lyste. Och så säger Paulus att glansen bleknade, den började ta slut mer och mer. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Alltså, nu kommer vi in i det som har med uppståndelsen att göra. Nu kommer vi in i det som har med människans inre förvandling att göra. Toran kan bara hjälpa människan till en del. Därför så fick inte Moshe Rabbeinu komma in i löfteslandet, utan Jehoshua fick komma in. Moshe Rabbeinu fick inte gå in i det utlovade landet. Bara Josua bin Nun, Jehoshua bin Nun, som är samma namn som Yeshua i dess längre form, han fick föra in folket i det utlovade landet. Moshe Rabbeinu räcker inte till. Han för folket fram till gränsen. Men han har inte makt och inte auktoritet. Han har inte tillstånd att låta folket gå över floden. Det är bara en som kan göra det, det är Jehoshua. Det är bara Jeshua som kan se till att du kommer in i det som Gud har lovat. Moshe kan leda dig till en gräns, men det behövs en till som för dig vidare. Därför så kallas det Mose och Lammets sång. Tillsammans sjunger de frälsningens sång i Uppenbarelseboken. Så därför så är det ingen motsättning mellan Mose och Jeshua, utan Mose leder en bit och Jeshua för vidare och gör det färdigt. Och det är den här jämförelsen då som Paulus lyfter fram, och det är ingen motsats, utan det är en fullbordan, en fullkomnande, ett upplyftande, ett högre steg. Därför så står det längre ner här att från härlighet till härlighet. Det är alltså som den här stegen vi läste om i veckans parasha, som Jakob var in och såg när han låg och sov. Det var en stege som var från jorden till himlen. Olika trappsteg finns ju på en stege. Det är olika nivåer. Och det är nivåer av härlighet. Det finns en lägre nivå av härlighet och det finns en högre nivå av härlighet. Men det är samma stege, och stegen är Messias. Det Moshe gav, det var en nivå av härlighet. Och sen finns det ett steg högre som är det högre som Messias, Yeshua, förmedlar. Det är så vi måste se när vi läser Paulus. Det är alltså inte någonting som är dåligt och något som är bra. Utan det är första klass och andra klass. Om vi nu inte tänker på, om vi nu inte är tåg i tåget. Det är ju tvärtom. Alltså, ja. Första klass i skolan som leder till andra klassen i skolan. Första lektionen som leder till andra lektionen. Inte i tåget där första klass är det bästa. Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet. Vad är det för fördömelsens ämbete? Jo, det är tjänsten som talar om att synden är hemsk. Och den som syndar blir fördömd. Och eftersom synden finns i människan, så det här var ju tvunget att visas för människan. Att den var syndare, det skapar ju behov av hjälp. Jag är dömd av lagen som syndare. Jag måste ha Guds nåd. Och lagen talar också om Guds nåd väldigt, väldigt mycket. Om förlåtelse, nåd och allt sånt här. Men för nåden till den slutliga förvandlingen och frälsningen av människan ges genom Yeshua, hans död och uppståndelse. Och det har med det förnyade förbundet. Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Motsatt då fördömelse, när man blir dömd till döden. Rättfärdigheten, det är alltså man blir dömd till liv, man blir frikänd, man blir känd, man blir erkänd av den högsta domstolen som oskyldig. Det som dömer dig skyldig, det finns en stor härlighet i det. Men det som dömer dig oskyldig, det finns en ännu större kraft och ännu större härlighet i det. Det är det Paulus säger. Ja, vers 10. Det härliga är i detta fall utan härlighet, på grund av den överväldigande härligheten. Igen måste vi poängtera att Paulus är inte emot Toran. Han är inte emot Moshe Rabbeinu. Han är inte emot Sinai. Han är inte emot det som han kallar det gamla förbundet. Han är inte emot någonting av det Gud har gjort och har instiftat för Israel i evighet. Det han säger att det är grunden för det som Yeshua har gjort. I jämförelse så är det mycket lägre, mycket svagare. Men det är ingenting som man förkastar för det. Det första steget på stegen och det andra är andra steget. För att komma till steg två måste du gå på till steg ett först. Men om man jämför de här, om vi ska kanske jämföra med två utsikter. Om vi åker upp på första våningen i Eiffeltornet så har vi en jättefin utsikt. Men åker vi upp till andra våningen så ser vi någonting otroligt mycket fantastiskare. En jättestörre utsikt. Om man jämför då första gången vi kom till Eiffeltornet och åkte upp till första våningen. Det var ju otroligt, vilken härlig upplevelse att få stå så högt upp. Men sen när vi kom upp till andra våningen, då var ju första våningen ingenting jämfört med andra våningen. Men den som är nere på marken då? Första våningen är fantastisk. Så vi får inte förakta första våningen. Hade inte första våningen funnits, så hade inte funnits någon andra våning heller. Så Paulus, han står nu på andra våningen och så ser han ner på första våningen och säger: det där var väl ingenting jämfört med det vi står i nu. Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträdde det som består i ännu större härlighet. David Stern, som har forskat i det här, han skriver och säger att det finns i judisk tradition, midrasherna säger att han lyste Moshe Rabbeinu ända tills han dog. Så vad Paulus har fått att det skulle ta slut, den här härligheten, det vet han inte. Men det kan jag tala om. Det slutade att lysa när Mose dog. Hans kropp, när anden lämnade honom, då slutade hans kropp att lysa. Om han nu lyste ända tills han dog, det var ju, kan det ju vara så. Det kan också vara att han blev svagare och svagare ju längre tiden kommer. Det är väl, låt oss säga att han lyste ända tills han dog. Men den dag han dog, då försvann det. Så där har vi svaret på det. Om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträdde det som består. Med andra ord, ljuset från uppståndelsen, det eviga livet, det oförstörbara livet som finns i Jesuas uppståndelse, det är ännu mycket större härlighet i. Men nu är det ju så här, Paulus ansikte, jag tror inte det lyste som Moshe Rabbeinus ansikte. Om vi skulle ställa Paulus jämte Mose och titta på deras ansikten, vem lyste mest? Vad tror du? Jag är övertygad om att Mose lyste mer än Paulus. Om man rent ser om en talar om fysiskt ljus. Det Paulus talar om är andliga, djupa härligheter som inte uppfattas på samma sätt med det fysiska ögat. Det fysiska är inte så starkt som det andliga. Så att folket såg med sina fysiska ögon en väldigt härlig strålglans ur hans hud, det är inte så starkt som den andliga kraft som finns i det eviga livet som vi har i vår ande, som kommer att visa sig i våra dödliga kroppar vid uppståndelsen. Och då kommer våra kroppar att lysa i evighet. Som vi läste om i första Korintierbrevet 15. Ni kommer ihåg det, vi talade om att uppståndelsen gör att man får lysa. Det finns olika ljus då, uppståndelskroppen. Beroende på hur mycket vi har varit trogna i den tid vi har levt i den här kroppen, så får vi uppståndelsekroppar som kommer att lysa. Och då, det ljuset kommer aldrig ta slut. Och det är det Paulus talar om här. Han talar om uppståndelsekraften. Han talar om det som är resultatet av Jesuas död, när han tar bort synden i oss och vi får ta på den här eviga härligheten, inte en härlighet som dör när man går i graven. Då vi har ett sådant hopp, lägg märke till att det står hopp som alltid talar om framtiden, det är om uppståndelsen vi talar, så går vi helt öppet till väga. Och gör inte som Moshe, som han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. När jag studerade Bibeln tillsammans med min första bibellärare, så lyfte han fram det som Hugo Odeberg hade fört fram i den här texten. Och som jag inte har hittat i någon översättning, men det var en teolog på den tiden, som lyfte fram att här är det ett ord på grekiskan som talar om mål. Och det ordet telos som vi har i ordet telefon och tv, television, tele, har att göra med mål. Man når fram till ett mål. Och man kan översätta det här. Mose, han satte ett täckelse framför sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se målet för det som höll på att försvinna. För att de inte skulle se målet. För att de inte skulle se slutmålet för det som höll på att försvinna. Vad är slutmålet för det som höll på att försvinna? Det är ju Messias. Messias är ju slutmålet. Det läser vi om i Romarbrevet 10, vers 4-5. Han är målet för Torah. Och det säger han också om sig själv. Om mig han skrev. Ni kan inte gå bara till texten, det räcker inte. Ni måste ledas fram till mig, annars så får ni inte det här livet. För det, ni vill inte komma till mig för att få liv. Det är jag som ger liv. Det är målet för Torah som ger liv. Och Moshe hängde någonting framför. För att de inte skulle se slutmålet. Här ser vi också den här samma sak som talas om i Romarbrevet 11. Där Herren har gjort så att en del av Israel har blivit förstockat. Så att de inte kan se att det är Yeshua som är Messias. Och det var ju Guds plan. Han ville ju att en del av Israel inte skulle se att Yeshua var Messias. Och det ville han fortfarande. Annars skulle han inte gjort så här. Varför vill han det då? Det är för att hedningarna ska få del av frälsningen först. Hedningarna måste få sin del. De måste få sin möjlighet. Det var precis samma sak. Han hade redan profeterat om det här när Josef kom till Egypten. Hans bröder kände inte igen honom första gången. Och han skickade inte heller bud till sina bröder. Han till sin pappa. Jag menar, när han kom ut ur fängelset blev satt som den andra i riket. Varför skickade han inte sändebud till sin pappa och sa, jag lever, jag är i Egypten. Han hade ju flera år på sig att informera sin faders hem att han levde. Varför gjorde han så här? Jo, han handlade profetiskt, det var meningen, det är Guds sätt att tala om för oss att när Josefs son Ben Josef, den lidande tjänaren Messias, när han blev tagen ut ur brunnen, ut ur graven, ut ur döden och blev uppsatt som den andra i riket, så ska han tala, så ska han regera så att hedningarna, alla dessa egyptier och alla andra som bodde där ska få mat, och få överleva, bli frälsta. Och till och med Israel får del av hans säd utan att de vet om det. Och de känner inte igen honom. Han behandlar dem illa, allt det här som ni känner till. Och det är meningen att det ska vara så. Josef ville inte att Israel och hans familj skulle veta att han var den näst högsta i riket. Det här är Guds plan. Gud har gjort det här för han ville rädda alla dessa hedna nationer. Och sen räddade han Israel till slut. Det är en del av Guds plan. Så Gud har gjort så att en del av Israel, vi ska läsa den texten i Romarbrevet 11. Vers 7, vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har de inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Så alltså två delar av Israel. Det står skrivet, Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Alltså Gud som har gett judarna den här anden. Ögon som inte ser, vadå? Messias Yeshua. Och öron som inte hör, vadå? Uppenbarelsen om att Yeshua är Messias. Och detta ända till denna dag. David säger, må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. En del av Israel, inte alla. Må deras ögon bli förmörkade så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Jag frågar då, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte, men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Om deras fall har varit rikedom för världen och deras fåtal har varit rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Till er hedningar säger jag, som är hedningarnas apostel, sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse av Messias då, om deras förkastelse av Messias betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande av Messias betyda, om inte liv från de döda? Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet från Sion ska frälsare komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Här ser vi alltså att Gud vill att en del av Israel ska ha ett täckelse för sina hjärtan, för sina ögon. Gud vill inte att alla judar ska se att Yeshua är Messias. Gud vill frälsa hedningarna, därför har han gjort så här. Hur kan man då skylla på judarna om det är Gud som har gjort det? Här får man vara försiktig. Men vi, säger Paulus, vi gör inte som Moshe gjorde. Vi måste förmedla klart och tydligt om Messias. Vi kan inte göra som Moshe Rabbeinu, han hängde för att de inte skulle se slutet, målet för Toran. Han hängde för så att de inte skulle se Messias Yeshua ordentligt. Men sådana är inte vi, säger Paulus. Vi har en annan uppgift. Och så skriver han då i 2 Korinther 3, 12. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se målet på det som höll på att försvinna. Om man nu ska översätta från grekiska. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar. Gud har satt den där. Moshe satte den där. Jag menar, det är inte så klart i Moseböckerna vad det talas om Yeshua. Visst kan man se det om man har lite andligt luktsinne. Men det är inte så klart som Jesaja 53 till exempel. Man behöver öppnade ögon. Man behöver ljus ifrån himlen. Man behöver anden för att se vad Moseböckerna talar om Yeshua. Och Yeshua tog upp det med sina lärare. Och vad tröga ni är att se vad Moshe och profeten har talat om mig. Titta här, titta här, titta här. Så utlade han hela Tanakh på vägen till Emmaus där i Lukas 24. Och förklarade vad som om honom stod skrivet i alla skrifterna. Och då sa han, ja visst, våra hjärtan brann, står det. När han utlade skrifterna, hade deras ögon öppnade så att de kunde inse vad de här profetiska skrifterna sa om honom. Och det här är inte så klart uttalat. Och Gud vill inte att det ska vara klart uttalat i de fem Moseböckerna att Yeshua är Messias. Det finns där som en skatt som är gömd. Man måste gräva i marken för att få tag på skatten. Det kostar, det är ett pris. Om du ska ha den här pärlan så får du sälja allt vad du äger för att få tag på det. Du måste ödmjuka dig. Du måste söka Gud. Du måste söka anden. Du måste söka Gud själv. Precis som Moshe Rabbeinu, när han vände sig mot Gud, då tog han bort slöjan. Och det är samma sak som Paulus säger här då. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort först i Messias försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Här är Mose, det motsvarar de fem Moseböckerna. Toran. Det finns bara ett sätt att bli fri från denna slöja och det är att vända sig till Hashem. Först så läser man Toran. Toran pekar fram mot någonting. När man söker den evige och går inför Hashem, när juden vänder sig till Hashem i sitt hjärta och söker honom med hela sitt hjärta, då kommer den evige Hashem att ta bort slöjan och visa i Toran, det här är Messias. Avslöja Yeshua i första Mosebok, andra Mosebok, tredje Mosebok, fjärde Mosebok och femte Mosebok och alla de andra skrifterna. Först i Messias försvinner den. När de vänder sig mot Hashem så uppenbarar han Messias för dem. Och då försvinner den här slöjan så att de kan se plötsligt vad det talar om. När helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. När man vände sig, när juden vände sig till Herren, till Hashem, till den evige, så tas slöjan bort. Ingen kommer till sonen utom genom fadern. Ingen lär känna sonen utan fadern. Det är bara fadern som kan uppenbara sonen. Och när man vänder sig till fadern, när man vänder sig till Gud, så kommer han att uppenbara Yeshua. Den eviga är anden, det är alltså genom anden som han gör det. Det är Guds uppenbarade, det är Guds sätt att uppenbara sig bland oss, kallas för anden i skriften. Och där Herrens ande är, där är frihet. Det är djupa sanningar här som vi inte ska gå in i alla. Och vi ska gå tillbaka till en sak här. Det står gamla förbundets skrifter. Ordet gamla är inget negativt. Gammalt behöver inte betyda att det är förlegat. Gammalt i judiskt tänkande, det är det bästa. Yeshua tog upp det här med gamla vinet och det nya vinet. Jag menar, ett vin som är 5 år gammalt är ju mycket bättre än ett vin som är 1 år gammalt. Så det gamla vinet är mycket bättre. Med andra ord, ordet gammal behöver inte betyda att det är sämre eller att det är förlegat. Och speciellt i den västerländska kulturen och svenska kulturen, där man har förakt för de gamla människorna och inte hedrar de äldre, där tycker man att det gamla är någonting gaggigt, det är liksom förlegat, gamla sätt att tala, gammal svenska förakt, man vill hitta på nya finare ord. Och när man använder gammal svenska, då räknas man som en annan värld, och det är liksom det, vi lever i en ny värld. Allt det här gamla föraktas i den svenska kulturen. Det finns naturligtvis en del saker som man upphöjer av det gamla, när det är antikvärde och sådana grejer. Men gamla fioler, ju äldre en fiol blir, desto mer värd blir det ju. I alla fall, i det här fallet så är inte det ordet gamla någonting som betyder förlegat. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi har det här i tankarna när vi läser gamla förbundets skrifter. Med andra ord, det är riktigt gamla, det är riktigt märgstarka förbundets skrifter. Det här är starka grejer, kära vänner. När Paulus säger det gamla förbundet, alltså någonting gammalt, stabilt, ihärdigt, uthålligt, och det finns kvar fortfarande. Det står i vers 18: och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Med andra ord, vi har ju vänt oss till den evige, och vi ser hans härlighet, och den finns i Yeshua. Jag menar, Hashems härlighet kan vi inte se direkt. Gud kan inte uppenbara sig direkt för oss. Han måste transformera ner det han är för att vi ska överhuvudtaget kunna överleva när vi får någon form av uppenbarelse av honom. Så hans härlighet återspeglas genom Yeshua och genom Toran och genom anden då, som uppenbarar Guds härlighet. Men det är precis samma sak som när Moshe Rabbeinu gick upp på berget. När han gick ner till folket, så hängde han över täckelset. Men när han gick upp och talade med Hashem, så tog han bort täckelset. Och så är det med oss då. Vi har direkt kontakt med Hashem genom anden, genom Messias. Då kan vi på ett andligt sätt skåda Herrens härlighet. Men vi gör det som i en spegel. Det är inte klart än. Och det tar han upp också. Vi har tagit upp det i 1 Korinthierbrevet 13. Där vi ser som i en spegel på ett dunkelt sätt. Vi ser inte 100% rent, men vi ser ändå Herrens härlighet i den här spegeln. Vi förvandlas till en och samma bild. Och det är Messias då. Det vi ser förvandlar oss. Vi blir lika det vi själva ser. Ju mer vi ser av Gud i Messias, för Gud kan man inte se. Det Gud vill uppenbara för oss. Allt vad Gud vill uppenbara för oss, det uppenbarar han genom Messias. Messias är Guds ansikte i den här världen. För att kunna se Gud måste man se Messias. Den som har sett mig, han har sett Fadern. Han är Faderns ansikte. Så ju mer man ser av Messias, desto mer ser man av Gud. Han liksom, det går inte att skilja på de sakerna. Det är Gud som återspeglas i Jeshuas, i Messias ansikte. Och när vi ser det i anden, det är inte frågan om någon fysisk syn här, utan det är andlig uppenbarelse. Man ser koncept, andliga verkligheter som inte går att tala med ord. Så förvandlas man och blir lik det. Man blir likadan som det man ser. Man förvandlas till samma avbild, från härlighet till härlighet. Första härligheten, Toran. Andra härligheten, den levande Toran. Skrivna Toran, levande Toran. Sinai, Sion. Det sker om Herren, anden. Ja, det är många djupheter här. Många stora sanningar. Det som vi kan lära oss av det här är att vi har en otrolig potential i det nya förbundets verklighet efter Jeshuas uppståndelse och efter att anden har givits när han blev förhärligad. Så finns en otrolig potential för var och en av oss som vi inbjuds att få del av, utforska och leva i. Den här kraften, det här livet, det gör att vi kan leva som herrar över synden, herrar över omständigheten och leva i den här härligheten som kommer av uppståndelsekraften. Så om vi inte har seger, om det saknas kraft, så beror det på att vi inte har tagit ut av det vi har fått i den nya förbundets verkligheter. Så här är en utmaning för oss att vi verkligen söker Gud och får tag på den här härligheten och kraften som vi har och som vi har fått given genom Messias Jeshua, hans uppståndelse. Och då skriver Paulus att ni är det här brevet, om vi går tillbaka till början på kapitlet. Ni har ju fått del av detta, denna härlighet, ni har fått del av kraften, ni har fått uppleva pånyttfödelsen, och det här är mycket starkare än det som hände på Sinai, det som har hänt i era hjärtan. Och det kan vi prisa Herre för. Vi ska sluta med att läsa ifrån Jesaja 25, vers 6. Där står det: Herren Sebaot ska på detta berg, alltså Jerusalem då, göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner. Ja, med bästa vin väl klarat. Alltså det gamla vinet som är bäst, det gamla är det som är bäst. Väl klarat. Han ska på detta berg göra om inte den slöja som beslöjar alla folk. Det är täckelse som täcker alla folkslag. Han ska för alltid göra döden om intet. Den evige Herren, den evige, ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden. Ty Hashem har talat. Här ser vi då alltså att det finns en slöja som täcker folken. Inte bara det judiska folket har ett täckelse, utan alla andra folk har också en slöja som Herren har låtit komma över dem. Så att de inte ser härligheten från Messias Jeshua. Många människor har inte sett den, men Gud kommer att uppenbara den. Och det är intressant att det står att det är på detta berg som han ska göra det. Festmåltiden blir från Israel, det är från Jerusalem som Herren kommer att ge dessa läckerheter, uppenbarelser utav de utsökta gamla vinerna, utsökta rätter och gamla viner som är från Toran och som talar om Messias, och målet för Toran som talar om Messias. Och då blir det fest. Döden görs om intet för alltid. Och alla tårar ska torkas bort från alla ansikten. Och så ska det judiska folkets vanära tas bort från hela jorden. Det blir underbart och det ser vi fram emot. Må Herren göra det snart och i våra dagar. Då har vi kommit till slutet på lektionen för idag. Jag vill tacka er för att ni har varit närvarande. Jag önskar er mycket välsignelser. Att ni får leva i uppståndelsekraften och det härliga förbundet i uppståndelsen som har så stor härlighet. Att ni får leva i Herrens härlighet mer och mer. Det är min önskan och bön. Tack ska ni ha.
Tack.
Shalom.
Shalom. Thank you.